själva nyårsafton gick man trots kylan man ur huse i Kumla som på nyåret skulle bli stad.
Kvällens festligheter på torget inleddes med förbimarsch för landshövding Bror Hasselrot som även höll högtidstalet. Strax före tolvslaget spelade Kumlapojkarnas musikkår Tapto och landshövdingen utbringade ett leve för Kumla, Sveriges 100 adertonde stad.
En lyste julgran och annan offentlig belysning, men den 1 januari släckte så mycket som möjligt. Mörkläggningen var påkallad av både elbrist och rädsla för bombanfall.
Rimfrost i sitt fagra hår står moder Svea på riksdagshusets krön och skådar ut över sin huvudstad som har iklätt sig sin vackraste snöskruv denna högnordiska vinterdag. Och här upprullas ett skådespel som ständigt återkommer år efter år. Det är det paraderande gardeskompaniet som i pampiga björnskinsmössor marscherar upp till slottet. Det är liv och rörelse framför riksdagshuset på ett särskilt sätt en sån här dag. Och efter paradkompaniet vidtar en annan procession. Riksdagshusets portar har slagits upp och riksdagens män och kvinnor tågar upp till slottet, till det högtidliga öppnandet av 1942 års lagtima riksdag. Det är folkets representanter i ordets bästa bemärkelse. Det är fria svenska män och kvinnor som under svår ofredstid vandrar upp till kungaborgen för att möta sin konung i rikssalen. Först samlas kamrarna i slottskapellet dit konungen kommer i galavagn. Kungen lämnar sin bostad och åker över till den södra slottslängan där såväl slottskapellet som rikssalen är belägna. I konungens sällskap är kronprinsen. Före konungen ska alla som vill bevista gudstjänsten och de som därtill blivit särskilt kallade ha infunnit sig i slottskapellet och intagit de platser som dem anvisas. Så säger reglementet. Och så har det skett även idag på samma sätt som för flera hundra år sedan. Under gudstjänsten i slottskapellet har rikssalen blivit fylld av en intresserad publik. Och hovets alla funktionärer strömmar till.
Här ser vi kapten Stig Wennerström på flygstaben. Något år tidigare hade han provat på underrättelseverksamhet som attaché i Moskva. 20 år senare skulle han avslöjas som rysk storspion.
Här kommer staberna som har särskilt anvisat plats. Nerför trappan som leder upp till våningen i västra valvet kommer här Serafimerriddaren herrasövding Marcus Wallenberg med greve vaktmeister. Hovfruntimren i sina hovdräkter är ett av de magnifikaste inslagen i det färgrika skådespelet. Kungens bror, prins Oscar Bernadotte, går till sin plats nedanför läktaren där statsrådinnorna sitter. Och nu är det ögonblick inne då gudstjänsten är slut. Kungen lämnar då slottskapellet tillsammans med kronprinsen och åker än en gång över borggården. Men nu går den korta färden till den västra längan.
En verklighet fjärran från den vanliga kontorslavens. Men hur såg det ut på ett kontor de här åren? Och den tidens mekaniska kontorsmaskiner, hur såg de ut? Och hur tillverkades de?
Förlåt, vad är det ni skriver?
Maskin förstås.
Ja, det är såklart, men vad är det ni har i den?
Alltså det här är ju ett filmmanuskript. Hennes majestät maskinskriverskan heter det. Men ofta skriver jag ju affärsbrev.
Hennes lilla majestät maskinskriverskan. Jo, jag tackar jag. Det är ju ni själv det.
Jag själv? Ja, det kanske ni har rätt i förstås. Men det är inte ofta vi blir så upphöjda. Vanligtvis heter det att vi är den moderna tidens galärslavar.
Ja, det är ju lite grann överdrift i det. Jag tycker det ser ut som om ni trivs alldeles så tvättligt här.
Trivs, vi trivs det. Att skriva affärsbrev är minst lika spännande som filmmanuskript. Och det är inte utan att det fordras lite konstnärliga anlag att skriva på maskin.
Gör det?
Ja, skrattar ni. Men det är rena rama allvar. Skriften ska flyta fram. Och så ska man sitta rätt också förstås. Ja, det får man ju lära sig i skrivmaskinskolan så här. Stolen ska vara lagom hög så att överbenet är vågrätt. Fötterna ska vara framskjutna och ryggen mot ryggstödet. Och så får det inte vara för långt avstånd till maskinen heller. För övrigt en lätt och ledig hållning. Då skriver man nämligen minst 30% fortare och så sparar man 30% av sin energi.
Ja, så ni sparar 30% av er energi. Nå, vad sparar ni den för då?
Ja, men det är väl ändå en sak som inte kommer med i min herres intervju. Men vill ni höra min skrivmusik? Så varsågod.
Skrivmusik? Inte får ni några toner ur den där maskinen inte?
Jo då, jag känner mig faktiskt som Peter Kreider.
Som Peter Kreider?
Ja, ni förstår, vi konstnärer bägge två. Jag spelar på mina tangenter och han spelar på sina. Det är D-E-F-G. Båda två har vi något att säga, var och en efter sin näbb. Eller fingrar skulle det väl heta. Hör bara!
Vi lämnar hennes majestät maskinskriverskans flinka fingergymnastik för att ägna oss åt studiet av hennes lydiga verktyg, skrivmaskinen, och finner vi den laxberyktade Mörrumsån, Sveriges enda skrivmaskinsfabrik, Haldafabriken, ett av företagen i Åtvidabergskoncernen. Det svenska stålet är här, liksom vid så många andra framgångsrika svenska industrier, den grund som man bygger på. Berömda svenska stålverks namn läses därför på de hyllor där skrivmaskinens förnämsta råvara, stålet, förvaras. Innan det hamnar i stansmaskinen. Här klipps bottenplåten till för vår skrivmaskin. Och här bevittnar vi hur en annan stansmaskin spottar fram inte mindre än 130 tabulatorryttare i minuten. Många av dessa delar svetsas samman med så kallad punktsvetsning. Men det är inte på alla ställen som svetsningen kan användas, och då nitar man. Och nithammarens energiska smatter ger karaktären åt den här avdelningen. Att här är rena finmekaniken, det framgår tydligt av den här bilden som visar nitning av steghjulet. Betänk att hjulet inte är större än en krona. Fräsning användes bland annat för att skära ut kugghjul. Liksom precisionsborrning förekommer när vipparmarnas kullagersäten i ordning ställes. I det senare arbetsmomentet ser vi hur flinka flickfingrar klämmer fast den kulagrade vipparmen i det hål vi nyss såg borras. Tangentarmarna monteras. Anslaget går via tangenterna och vippan till typarmen. Därför ska tangentarmen gå lätt och sitta rätt. Till sist justeras anslagskontrollen som reglerar anslagets hårdhet. Varje maskinskrivare kan få sitt idealanslag. Under tiden har stativet byggts färdigt och får nu ett färglager påsprutat. Färgen bränner sedan fast och ytan blir krackelerad. Sedan ska stativet fyllas med alla de delar som ger maskinen liv. Först monteras tangentbordet in. Det vanliga svenska tangentbordet ser ut så här och vagnen den går från höger till vänster. Men på en maskin avsedd för orienten, där går vagnen från vänster till höger. Och så här ser ett ungerskt tangentbord ut. En modern skrivmaskinsfabrik som arbetar på export, den måste röra sig med en massa olika tangentbord. För att få fram en absolut jämn skrift så får inga rörliga delar glappa. Större spelrum än en 300-dels millimeter tillåtes ingenstans och axelhålen på typarmarna fordrar en exakthet på en 100-dels millimeter. Typarmarna ska fästas i typsegmentet som vi ser här fräsas innan typarmarna passar in på en genomgående axel av silverstål. Först sedan typarmarna är inpassade i segmentet och noga justerade fastlödes typerna. Och därmed är skrivmaskinens nationalitet bestämd. Vi i Sverige kan inte använda Spaniens typsammansättningar och spanjorerna, de har inget bruk för våra svenska Å, E och Ö. Den färdiga typkorgen byggs in i maskinen och anknytes till vipporna. I montagehallen så vandrar maskinen från den ena arbetaren eller arbeterskan till den andra och var och en är expert på sin detalj. Och när maskinen lämnar montagehallen är den färdig för marknaden. Men innan skrivmaskinen är klar att sättas i händerna på hennes majestät, maskinskriverskan, återstår ett tidsödande arbete som går under den allmänna beteckningen justering. Varje detalj ska fylla sin uppgift, varje typ ska ha sina rätta och riktiga anslag, varje fjäder sin rätta spänst. Med andra ord, alla maskinens 2000 delar ska arbeta i perfekt harmoni. Maskintillblivandet slutspurtar, det vill säga skyddsplåtarna monteras. Och väl angvalerad i en stadig trälåda anträder vår maskin färden ut i vida världen, och lådans stämplar visar att världshandeln trots allt hålls igång.
Det var nog en sanning med modifikation. De här åren var avspärrningen i Skagerrak ett effektivt hinder för handel västerut. Det tyskdominerade Europa köpte desto mer, särskilt som Tyskland beviljas förmånliga exportkrediter.
Eller kanske hamnar vår perfekta maskin hos en herre som skriver så här, men som hoppas att han en gång ska behärska sin maskin lika suveränt som Sveriges sexfaldiga, oslagna skrivmaskinsmästarina Emmy Karlsson. Att ställa fröken Karlsson, skriv lite lugnare. Vi vill så gärna se hur det går till.
Det var många fina dokumentationer som gjordes av svensk filmindustri.
Små finska barn kommer i en aldrig sinande ström över till oss och undan hungern i deras pinade fosterland. Hotell Anglet tar emot tusentals småttingar som här ska läkarundersökas och vila ut efter resan för att sedan vidarebefordras ut i vårt land. 10 000 svenska hem har öppnat sina portar för broderfolkets barn. Det är en hjälpaktion i stor skala. Hem finns det tillräckligt. Nu är det bara frågan om att få respengar till alla som måste hit över. Tur och retur det kostar 100 kronor, och då är läkarvård, försäkring och så vidare inberäknad. För att hjälpaktionen ska kunna genomföras på ett för Finland effektivt sätt så gäller det alltså att få respengar till alla små. Det är just det stora problemet just nu.
Under året växte antalet finska barn i Sverige till över 25 000. Nu ska vi göra ett besök i de gamla tidningskvarteren i Klara, grävskopornas offer under 60- och 70-talen.
Svenska telegrambyrån har fyllt 75 år, och var skulle en sådan jubilar väljas om inte mitt i det svenska tidningskvarterets hjärta, i Klara kvarteret. Vi avlägger ett besök hos den gamla förnämliga firman som förr i världen var en sådan nyhetsförmedlare som tidningarnas telegrambyrå är idag. I ett av firmans rum påminner också några porträtt därom. Här ser vi några av världens förnämsta nyhetsförmedlare. Reuter i London, Stephanie i Rom, Ritzos i Köpenhamn och Agence Avas i Paris. Telegrambyrån har nu också sedan 50 år en annan uppgift. Den är nämligen en annonsbyrå som upplägger stora reklamkampanjer. Och så förser den institutioner och företag och privatpersoner landet runt med tidningsutklipp. Det är ett pusselarbete att ur Sveriges alla tidningar saxa artiklar och notiser om ett visst företag. Men den konsten kan telegrambyrån. Här är vi just nu på sorteringsavdelningen. På annonsavdelningen ritas förslag till annonser till de stora annonskampanjerna, och vi stannar med stort välbehag framför en annons som ligger svensk filmindustri varmt om hjärtat. Stadens högste styrelseman, överståthållare Notin, och telegrambyråns chef, direktör Helge Hirsch, medaljerar här högt förtjänta tjänstemän på 75-årsdagen med Kungliga Patriotiska Sällskapets guldmedaljer.
Så nådde oss bilderna från det stora massmöte i Rom där Mussolini tillkännagav Italiens krigsförklaring mot USA. Bredvid honom på Palazzo Venezias balkong står Tysklands och Japans sändebud. Efter Japans angrepp i december 41 hade de övriga axelmakterna också förklarat USA-krig. I samma italienska journal presenterades en teknisk nyhet.
Det italienska reaktionsplanet har väckt uppseende över hela världen. Det är en italienare vid namn Cantini som konstruerat det propellerlösa flygplanet. Det drivs efter reaktionsprincipen. I öppningen fram till sugs luften in till en centrifugalkompressor som drivs med en vanlig flygmotor. Luften blandas med bränslet och den explosiva kraften driver planet framåt. Man har kommit upp till en hastighet av 720 kilometer. Men man drömmer visst om 4000 kilometer i timmen en gång i framtiden. Ja, den som lever får se.
Reaplanet var en utveckling av det tyska Messerschmitt. Men inget av dem fick någon större användning under kriget.
Hela världens blickar är riktade mot Singapore, en av det brittiska väldets nyckelpositioner i fjärran östern. Den stora staden går samma hemska öde till mötes som många av västerlandets storstäder. Belägring med alla de kval som därmed följer för befolkningen. Singapore, det östra Asiens största handelsplats, kan bli en av världskrigets största katastrofer.
Den 15 februari kapitulerar engelsmännen i Singapore. Japanerna tar över 70 000 krigsfångar. De japanska framgångarna i fjärran östern är betydande.
När det är härlig vinter kan den inte vara härligare än i Norden. Det fick vi om igen en påminnelse om då det blev smällkallt och vi allesammans blev förvandlade till ett slags levande snögubbar. Det kom så mycket snö så och stans alla vintergubbar tog itu med trafikhindret ögonblickligen. Ungdomen gladdes. Men det fanns också vintergubbar som hade det besvärligt både med kylan och annat. Ja, det syns då mer än tydligt här. Det blåste svinaktigt kallt. Så kallt att man visste inte riktigt var man skulle ta vägen. Nå, jag på Vasabron, det är ju inte någon vidare lämplig plats mitt i vinterkylan. Men här i vindgapet kan man lätt se att det är inte många som vågade sig ut. Fast det fanns tappra själar som trotsade kylan och snön. Och sådana själar sen på Kornhamns torg. Söders vintersiluett försvinner borta i snödiset. Torghandeln har kylan jagat på flykten och det enda som säljs, det är den stockholmska vårens första tecken, fastlagsrisen, och de värmer en enda in i skeden. Ett snöfall som i sagan, bort med bilarna och vi trollar fram en gången tid den här nordiska vinterdagen. Framför gengasen föredrar vi hästen. Han har vänt åter till de trånga gränderna, de gamla husen och den myckna snön. Och de gamla kuskarna uppe på Stortorget med sina hästar, de manar fram bilden av ett gånget Stockholm. Ett sånt här snöfall, det är det någonting riktigt svenskt i, på samma sätt som en stilla juninatt är ursvenskt för oss alla. En som aldrig har varit med om maken, det är Sankt Göran och draken. Han kom hit 1907 och sedan dess har det inte varit så kallt. Nu är det minus 28 grader. Sedan 1875 har vi inte haft så kallt i Stockholm. Omkring slottets knutar blåser vintervinden snål. Men eftersom temperaturen stigit något så vågar man kanske hoppas på en vaktparad som kommer med musik. Och kommer den inte idag så väntar vi tills den kommer. För nog måste vi ha med en vaktparad i en sån här igensnöad vinterstämning. När snöfallet saktat av något, då är Stockholms snöskottar i full fart. Det är ansenliga kvantiteter snö som bräcks ner i strömmen. Och det är ansenliga arbetsstyrkor som ryckt ut. Och ansenliga summor kostade för att avkläda Stockholm dess vita vinterskrud.
Ja, vintern det året var svår. Det fick också tyskarna erfara, där offensiven i öster kört fast.
Im Osten, Die Operationen und die Art der Kampfführung sind jetzt durch den russischen Winter bedingt. Schneestürme fegen über das Land. Bei eisiger Kälte stehen hier unsere tapferen Soldaten in wahrhaft heldenmütigem Kampf. An diesen Bildern kann die Heimat ermessen, was ihre Soldaten an Opfern zu ertragen haben und wie geringfügig demgegenüber die Lasten und Einschränkungen sind, die sie auf sich zu nehmen hat. Start zum Angriff auf sowjetische Panzeransammlungen, Batterien und Feldstellungen. An der gesamten Ostfront konnten unsere Kampfgeschwader Transportbewegungen des Feindes erfolgreich stören und sowjetische Bereitstellungen zerschlagen. Sie haben damit die Verbände des Heeres, die von Leningrad bis zum Schwarzen Meer oft unter härtesten Bedingungen in schwersten Abwehrkämpfen stehen, wesentlich unterstützt. Leningrad liegt im schweren Feuer der deutschen Batterien. Südlich von Leningrad ist der Feind in eine deutsche Abwehrstellung eingebrochen. Stoßtrupps gehen vor, um die Einbruchsstelle abzuriegeln.
Men nu börjar ryssarna slå tillbaka. I norr omringar ryssarna den tyska 16:e arméns andra armékår vid Staraja Russa. Man trycker på mot Smolensk och håller ställningarna vid Dneprkröken. Nu blir ryssarnas taktik synlig. De överlägsna stridsvagnarna skickas fram i mängd med ständigt nya kolonner skyttesoldater. Det är sovjetiska filmbilder. Vi ska se hur engelsmännen använder dem i ett reportage.
Top parachute troops, deep in the silent forest, preparing for a flight behind the enemy lines. They land and go immediately into action. No rest for them. No rest for the invaders and murderers who pay for their invasion with thousands of lives.
Nu hade Röda armén samlat sig till att hålla ställningarna på några viktiga frontavsnitt. Enstaka framstötar gjordes också. Men den stora motoffensiven skulle dröja ännu ett år. Tyskarna som trott på en snabb seger hade inte tänkt på rätt vinterutrustning och hade problem med underhållslinjerna.
Has long since returned, and the Nazis who've had enough of the fight and come in with their permits to surrender. They've had enough of being the master race. They just want to live. And this is Balakovo, south of Kharkov, a town just restored to the Soviet Union. But below the earth is the most ghastly record conceivable of Nazi brutality. Such pictures need no words. They serve to show why all Russia fights with such fanatical determination and hatred.
Nu började bildbevisen komma om tyska brutaliteter och massmord på östfronten.
Picture a scene like this in your town, in your city, in your village. Imagine that these tortured souls are somebody you knew and loved. It might happen here. It could. It isn't likely that all the horrors to finish the war quickly, to end this mass murder, to mete out justice to those who have made a trade of wholesale human butchery.
An der Seite dieses schlagkräftigen und heldenmütigen Bundesgenossen gehen das deutsche Volk und seine Verbündeten nach einem Jahr weltgeschichtlicher Erfolge stark und zuversichtlich in ein Jahr neuer, größter Entscheidungen. In unerbittlicher Entschlossenheit werden Deutschland und seine Verbündeten den ihnen aufgezwungenen Kampf bis zum siegreichen Ende weiterführen.
Propagandafilmer som den här spreds ännu i Sverige och kunde ses på svenska biografer.
15 svenska kolbåtar lyckades nyligen krångla sig igenom isbarriären in till Göteborgs hamn, där de omedelbart började lossa sin efterlängtade last, 60 000 ton kol och koks. Besättningen på isbrytaren 2 hade en 36 timmars oavbruten hård kamp mot elementen, i det här fallet packisen, innan den sista av konvojens många båtar välbehållen låg vid kajen.
Hela vintern var isläget besvärligt. I slutet av mars bildades isbarriärer på tiotals meters höjd vid Skånes östkust. Först 19 april kom sjöfarten mellan Stockholm och Åbo igång igen i normal omfattning. Ett lika effektivt hinder som minspärrarna.
Stockholm har fått en ny bowlinghall som saknar motstycke i landet, ja kanske i hela Europa. Och här invigs hallen i närvaro av prins Eugen och statsminister Hansson. Omedelbart efter öppnandet brakade kulstriden loss. Det bästa lag som man kunde leta upp drabbade här stamman med liv och lust. När statsministern hade gjort sitt, det vill säga förklarat de nya banorna öppnade, var prins Eugen beredd till strid. Och vårt bollentusiastiska kungahus förnekade sig inte heller här. Det är förunderligt med våra gamla herrar i kungahuset. De trivs med runda bollar, det må vara av gummi eller trä. Och här visar målarprinsen att han inte ligger majestätet efter. Första slaget blev en strejk. Så det fanns skäl att hoppa av glädje.
Annars var Per Albin Hansson, statsministern, vår mest kände bowlare.
SF-minuten går den här gången rakt in i en stor konfektionsfirmas arbetshall. Det är här tusen sinom tusende kostymer kommer till årligen. Och härifrån distribueras kläderna ut till försäljarna för att täcka vår nakenhet. Tygerna ligger här i tjocka buntar och blir tillskurna för maskin. Det är inte en tjock varm kostym det här, utan väl 20 som ligger på varandra. De tillskurna plaggen sys ihop av flinka kvinnohänder, och här arbetar de duktiga flickorna för fullt i konfektionsbranschen för att förse hela Sveriges karmassa med likriktad klädsel. Det är både praktiskt och billigt. Och följaktligen har konfektionen vuxit ut till proportioner som bara för några tiotal år sedan var otänkbara. Konfektionsbranschen sysselsätter inte mindre än cirka 35 000 arbetare, och bara en sån här fabrik producerar mer än 150 000 plagg om året. Det gäller att välja sina flagg med stor urskiljning. Det måste vara god passform och ett bra tyg, och man kan aldrig vara tillräckligt noga, för man kommer inte ifrån saxen som klipper i klädkortet. Och så när man äntligen har beslutat sig, så ska man i alla fall akta sig så man inte drunknar i gatans likriktade kavalkad. Här presenterar vi Andersson och Pettersson och Lundström och så vidare. Hela raden som låtit likrikta sig. När man vet att konfektionen har sådan slagkraft, då undrar man hur det gamla skräddaryrket har det. Och vi går in i ett förstklassigt herrskrädderi och tittar på gubbarna som ännu i vår tid ger sig ro att arbeta för hand. Och vi ska ett ögonblick höra vad skräddarmästare Nyblom har att säga om yrket. Herr Nyblom har ju varit skräddare i många år.
Ja, jag började yrket 1898. Och det kan jag säga om yrket att det har utvecklats kolossalt sedan den tiden.
Och trots att det var så mycket konfektion som konkurrerat och så vidare.
Ja, det går bra ändå. Vårt gamla heliga yrke kommer alltid att leva. Ja, så det är ju så att det finns gott om folk som vill ha individuellt betonade kläder. Här står jag nu och skär till en kostym som jag har tagit mått på. Men måtten, det är inte tillräckligt. Jag måste alltid ha i minnet det iakttagelse jag gjorde när jag tog måtten. Det vill säga hur kunden var byggd, hans gång och eventuella skavanker. Och sedan måste jag under arbetets gång se till att det formas och arbetas på rätt sätt inne på verkstaden.
Alltså det är just det fina i de gamla yrkena att mästarna övervakar det.
Ja, just det.
Ja, trots konkurrensen från maskinerna lever de gamla yrkena. Det ville den här SF-minuten visa. Men vad är det som händer här då, inom Stockholms hank och stör? Jo, det är duktiga stockholmska husmödrar som på Konsums initiativ tränar för en bättre vigör. Det är väl ingen dum idé. Husmödrarna får en ganska ensidig motion i sitt arbete. Det blir mest fötter och rygg som blir ansträngda. Och därför är det särskilt uppfriskande med en mer allsidig motion, och det får man här. Det är många oviga figurer här, och många ser kanske komiska ut, men de tål att skrattas åt, men mera att hedras ändå. Det är väl skönt med husmödrar som gör ett försök att hejda fettman. De vill vara spänstiga och ej sjunka ner i ålderns soffa. Heder åt er gamla kära mammor. Utan det bjuder här statsrådet Bagge några långväga resenärer att ta plats i hans ämbetsrum. Det är lappar som kommit hit ned för att själva få tala med statsrådet om en viktig angelägenhet. De vill nämligen ha bättre skolbyggnader. Skolhusen uppe i Lappmarken är inte precis till någon heder för det stora folkhemmet Sverige. Och för att slutligen få en rättelse så har lapparna beslutat sig för att själva framlägga sina bekymmer för statsrådet i Kungliga Majestäts kansli. God dag, mina herrar. Det är SF-journalen som kommer här och vill tala med er lite grann muntligen och höra om era synpunkter. Vi vet nämligen ett ärende.
Vi söner, vi vill ha en bra skola för våra barn. Och vi tror att en sådan skola också ska bli en uppryckning i renskötsel och åstadkomma samernas självkänsla.
Ja, det hoppas vi också. Det är nog säkert att det gör det också. Då får vi höra era synpunkter då.
Ja, det är folk som tror att de gagnar renskötseln bättre om nordmannen ska ha mindre kunskaper och mindre bildning. Men så är det ju ingalunda fallet. Utan ju tidsenligare lokaler vi får och bättre undervisning, ju hellre kan renskötseln utstås därifrån blomstra än...
Ja, det är vi övertygade om också. Ja, då ska vi tala om er också, men det blir inte om Lappland utan det blir om Stockholm.
Ja, det är trevligt och mycket att se.
Men ni har väl varit på Skansen förstås?
Ja, det var många djur att se.
Ja, där träffade ni era arvfiender, vargen och järven.
Ja.
Nå, har ni mycket av dem där uppe i Lappland?
Ja, det ökar nog.
Ja, så gör det, men det finns ju också en utredning om björn och lo och örn.
Ja, de arbetar med det nu och hoppas att statsmakterna hjälper oss i den frågan.
Ja, de kommer säkert att hjälpa er. Ja, mina herrar, ni har många önskemål ni. Då får vi tacka så mycket för den här intervjun då. Tack ska ni ha.
Tack. Tack.
I sällskap med kronprinsen kommer herr kungen för att gräva de första spadtagen till Stockholms nya stora tennishall. Och när kungen har grävts så signerar han den kungliga spaden och den kommer att bevaras för all framtid som ett minne av den spänstiga 84-åringen som grävde här en vacker försommardag på Kungliga Djurgården.
Jojo, det var skillnad på folk och folk i SF-revyerna. Engelska radarmaster vid Dovers vita klippor. Ett tyskt journalinslag.
In einem holländischen Hafen. Schnellboote klar zum Auslaufen. Es geht gegen England.
Den svenska versionens ljud finns tyvärr inte kvar. Men musik och effekter är de samma.
Suchboote sichern einen deutschen Geleitzug bei der Fahrt durch den Kanal. Englische Bomber greifen an. Fliegeralarm! Bombeneinschlag Steuerbord. Hat es den Engländer erwischt. Unsere Jäger sichern die Kanalküste gegen feindliche Einflüge. Die großen Hafenstädte der französischen Atlantikküste sind zu Einsatzhäfen unserer Kriegsmarine geworden. Unterseeboot läuft aus. Deutsche Fernkampfflugzeuge und Unterseeboote haben im Laufe des vergangenen Jahres in planmäßigem Zusammenwirken viele Geleitzüge aufgerieben und dem Feind auf seinen Nachschub wegen schwerste Schläge versetzt.
Vi är vid Östersjökusten innanför tremilsgränsen där våra fartyg eskorteras av flotta och flyg. Det är försvarsstabens filmdetaljer som ställt till SF-journalens förfogande det här intressanta bildsvepen från områden där vi civila inte får filma. Den ena torpederingen efter den andra på svensk vatten i sommar har upprört vårt folk och hela nationen känner djupt deltagande med sjöfolket som drabbats av smärtsamma förluster. Nu är i alla fall flotta och flyg i full stridsberedskap för att skydda vår sjöfart. Och nu får de anfallande ubåtarna ta alla konsekvenser.
1942 förlorades 47 svenska fartyg i minsprängningar, torpederingar eller flyganfall. I Östersjön var det mest ryska ubåtar som var aktiva. Naturligtvis beroende på vår stora handel med Tyskland. Från 1942 skeppades järnmalm även från Luleå direkt till Tyskland. Ett betydligt fredligare evenemang kunde beskådas vid Djurgårdsbrunnsviken i Stockholm.
Stockholms-Tidningens stora arrangemang Bellmanspelen fick i år ett ovanligt festligt förlopp i strålande varm sol, i sanningen sällsynthet under alla tiders regn och blåsommar. Djurgårdsbrunnsviken erbjöd en ståtlig syn då det kungliga sällskapet kom i vimpelprydda båtar. Efter landstigningen blev det en pampig kavalkad. Ett sällsynt kameravillebråd fångar vi här. Kungens gode vän, doktor Munthe. Festtåget drar förbi. Gustav den tredje hans gemål hyllas av allt folket. Och inte minst den söta Ulla som i år gestaltades av Britta Appelgren.
Sommaren behövdes verkligen evenemang och festligheter för att leda bort tankarna från det världskrig som nu rasade runt i stort sett hela jorden.
Berzelii park där vår kamera nu sveper fram är en härlig oas som alltid varit mycket uppskattad. Och nu har den blivit det ännu mer genom att det gamla hederliga Berns renoverats och moderniserats på ett sådant sätt att gamla gubben Berns, om han levat, skulle ha varit storbelåten. Berns salonger är sedan 1880-talet Stockholms alltjämt största restaurang. Och invid det stora restaurangkomplexet ligger också Stockholms största biograf nu för tiden. Svensk filmindustris Kina. Vi går inomhus på själva invigningskvällen för att titta dels på hela 80-talsståten som lyser emot oss nyputsad och dels på folkhavet. Herrarna här är arkitekterna Anker, Gato och Lindegren som svarar för den pietetsfulla restaureringen. Och så svänger vi oss om i dansens virvlar med det Stockholm som dansar. Och vi upptäcker snart att många av damerna ser mer 80-talsaktiga ut i sin klädsel än det glada 80-talet självt. Känt folk är det här i massa. Känner ni igen någon? Ja, vem vill inte vara med om att se gamla Berns leva upp igen? Kvarsebo har Norrköpingsbarnens dag sitt sommarhem för barn och det hemmet har Seglarförbundet fått låna. Amiral Lübeck tackar här för lånet och det gör säkert Finlands minister Vasastjärna min maka också. För här har Seglarförbundets finska små skyddslingar fått en härlig tillflyktsort. Ministerparet Vasastjärna inspekterar här och vad är då naturligare än att man får en påse gott? Allt är gott och väl här i Kvarsebo. Och från Kvarsebo så går vi till den här blågula duken under vilken svensk filmindustris finska barn funnit ett sommarhem i Sverige. Vi hälsar på hos våra egna småttingar och kameran skvallrar om att allt är väl både med aptiten och humöret. Här har våra små finska vänner mått bra, som det säkert gjort överallt ute i landet i de svenska hemmen denna sommar då vi fick nöjet att ta hand om dem ett slag. Barnens dag gick i enkelhetens tecken i år, men var inte desto mindre festlig och inte desto mindre lyckad. Här är ett arrangemang i Vasaparken med barnlekar och här lekte tusentals barn och glädjen stod högt i tak. Och så var det val igen. Den här gången gällde det statsfullmäktige och valsedlarna haglade om oss precis som vid alla andra val. Det är en bild som upprepar sig alltid. Det gick lugnt och fridfullt till. Och frid spred vår trygge statsminister omkring sig när han gick till val i Ålstens folkskola. Där vi fångar honom för den vita duken ett ögonblick. När han röstar på, ja det vet ni nog. Från rikets alla hörn och kanter har den frivilliga skördehjälpen strömmat till och här strömmar den till en gård i Skåne vars ägare är glad och tacksam för hjälpen. Det har varit till stor nytta för hela vårt land med alla dessa raska händer som gripit in och hjälpt. Och var en som varit frivillig i skördearbetet har gjort sig förtjänt av mycket erkännande. Bra gjort och heder och tack från hela vårt folk.